Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal om sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. När hon var ung sa hennes pappa, det är på planen man påverkar, inte när man gastar på läktaren. Och hon har definitivt valt att vara på planen och påverka. Veckans gäst är Centerpartiets partiledare sedan 11 år, Annie Lööf, och som den 15 september meddelade sin avgång. Annie var tidig inom politiken. Samhällsfrågor diskuterades tidigt hemma i familjehemmet i Maramö utanför Värnamo. Så politiken föll sig ganska naturligt i kombination med Annies vilja att förändra till det bättre. År 2006 valdes hon in i riksdagen, då 23 år gammal. 2011 blev hon vald till partiordförande för Centerpartiet. Under sina 11 år har hon varit tydlig och synlig spelare på den politiska planen. Och hon har dessutom under den tiden blivit mamma till 2 döttrar. Jag är nyfiken på hur hon upplever sin tid inom politiken. Vad är hon mest stolt över? Är hon rädd ibland? Och vad är hon mest orolig för? Och vad har varit de mest glädjefyllda stunderna under de här 11 åren? Jag undrar också vad hon tycker om retoriken som jag upplever bara blir grövre och fylls med mer smutskastning mellan partierna. Vi pratar även om hur hon hanterar hot och trakasserier som hon drabbats av en hel del genom åren. Och såklart så pratar vi om vad vill hon göra nu? Välkommen hit, Annie.
Tack så mycket.
Så fint att du tog dig tid att komma hit.
Ja, men jättehärligt att vara här.
Alltså, har du landat i att du kommer att sluta snart?
Nej, jag har nog landat i att jag ska landa. Lite sådär, att, för det är ju, att vara partiledare, det är ju liksom inte bara ett jobb som man går till, utan man är ju partiledare oavsett var man är någonstans. Det är en livsstil mer. Och det har taktat på rätt ordentligt här i arbetsuppgifter från det jag lämnade mitt besked. Så att det har varit några veckor nu där jag har jobbat och levererat och samtidigt då börjat landa i att ja, om några månader så ska jag göra något annat. Vad vet jag ju inte, men jag har börjat landa i att jag ska landa här nu de kommande veckorna i alla fall.
Ja, spännande, för du kommer ju frigöra en hel del tid kan jag tänka mig.
Ja, min man brukar säga det. Jag jobbar ju nästan varje kväll efter att barnen har somnat. Då sitter jag ju ett antal timmar där från 8 och framåt. Och han sitter och tittar på sina Netflix-serier. Eller går ut och tränar. Och han sa det igår, då satt jag och jobbade till midnatt nästan. Och då så sa han att tänk, liksom, vad ska du göra av den här tiden sen? Så det är ju väldigt mycket jobb på obekväma arbetstider som jag har haft under hela mitt vuxna liv egentligen. Och jag vet ju inte riktigt egentligen hur udda mitt liv är. Så att vi får väl se, det öppnas en ny värld kanske här från februari och framåt.
Men det är lite välkommet.
Ja, det är det faktiskt. Nej, men jag är väldigt lättad över det här beslutet. Mer lättad än vad jag trodde jag skulle vara. Jag tycker ju mitt jobb är väldigt roligt. Så på det sättet så är jag väldigt tacksam över att kunna fortsätta några månader till. Jag slutar liksom när jag fortfarande tycker att det är meningsfullt och roligt. Samtidigt så kände hela min kropp, alltså det man själv inte kan styra över riktigt. Det var någonting som bara landade när jag sa beskedet. Mina privata barndomsvänner sa att det syntes i mina ögon att jag var lättad.
Vad fint.
Ja,
att de till och med ser.
De såg att det kändes som att jag sa det jag ville och jag menade det jag sa. Att nu är tid att gå vidare och göra någonting annat.
Jag står här idag för att jag har ett besked att ge. Jag kommer att avgå som Centerpartiets partiledare. Den resa som för mig började den 23 september 2011, för 11 år sedan alltså, kommer snart att ta slut. Och valberedningen, de har fått ta del av mitt beslut, och fram tills att en ny partiledare är på plats så kommer jag att verka som Centerpartiets partiledare fullt ut.
Jag har ju blivit vuxen i offentligheten och politiken. Jag kom ju in i riksdagen som 23-åring och blev ju efter bara 5 år både minister och partiledare. Så att i 16 års tid har jag liksom på gott och ont blivit lärt mig både erfarenheter och gått på motgångar gjort detta. Så att när jag hörde av mig då till mina vänner på morgonen där den dag jag skulle ha presskonferens och sa att idag kommer jag meddela att jag ska sluta, så fick jag ju tillbaka så här emojis med champagneglas och hjärtan och sånt, och så var det så här: äntligen ska vi få dig tillbaka.
Vad härligt.
Men alltså, det låter ju som att jag inte haft ett liv, det har jag ju verkligen. Jag har ju skaffat barn under den här tiden, jag har haft vänner, men det har oftast varit att privata vännerna som har fått stå tillbaka lite, för det har varit jobb, familj. Och det hoppas jag att jag ska få lite mer social tid här framåt.
Vi ska prata lite mer om det lite längre fram också, för det är väldigt mycket som jag är nyfiken på kring det här att arbeta som politiker. Men jag tänkte bara lite kort börja med det här, din drivkraft och ditt ledarskap. För du var ju ganska blyg från början, som liten, vad jag förstår.
Ja, det var jag. Jag har en bild mamma fångat på mig när jag sitter på köksbänken hemma i Maramö på gården. Och då sitter jag med benen i kors och så håller jag upp en sån gammal telefon och pratar. Och jag ser så världsvan ut, men den bilden är faktiskt rätt falsk, för att jag gillade inte att ringa i telefon. Mamma tyckte att det var cool när jag satt där, så hon fångade den, och det har ju blivit... Jag brukar ju skicka ut den när de ska göra personporträtt av mig i tidningar och sånt, ja. För jag tycker det ser så cool ut, 4,5 år. Men de har berättat för mig att jag var liksom lite sådär, nej, jag vill inte ringa. Mamma, kan inte du ringa istället? Och jag minns på högstadiet när vi skulle stå inför klassen och berätta och presentera saker, så mådde jag jättedåligt nätterna innan. Tyckte det var... Alltså en klump i magen, verkligen.
Men det är ju verkligen så långt ifrån där du är, ja, idag. För då står du inte bara inför en klass och pratar, utan det har du gjort i...
Nej,
många år.
Jag kan
år.
Stå inför liksom miljoner tv-tittare och prata. Och jag brukar berätta det här när jag är ute på högstadie och gymnasier. För man ser ju den jag är idag. När man står på scen, man intar en scen, man kan hålla tal utan kort. Man liksom känner sig självsäker och trygg. Men så har det ju inte alltid varit. Och...
Vad var det som gjorde att det liksom, gick över till någonting annat?
Det var egentligen innan politiken, skulle jag vilja säga. Det var på gymnasiet, så gick jag ett program som hette Samhäll, klassiskt. Och där hade vi en lärare som uppmuntrade oss att varje vecka stå inför klassen och berätta korta nyhetshändelser. Och det känns ju jättebanalt egentligen, men det gjorde att jag liksom kom in i en rutin att stå inför andra och prata. Att läsa, sammanfatta liksom, och stå för sina egna ord. Och jag kände mig mer och mer trygg i det. Sen så blev jag ju medlem i vårt ungdomsförbund där i 3:an på gymnasiet. Och med det kommer ju... Alltså det är en fantastisk skola att vara med i ungdomsförbund oavsett parti egentligen. Mm. För man lär sig att inta en scen, att debattera, att presentera saker. Så då blev jag mer och mer trygg. Och sen utbildade jag mig till jurist, och då får man ju verkligen lära sig att liksom inta en rättegångssal och argumentera. Så att det på olika sätt har jag stärkt min självkänsla i att stå på scen och förmedla detta. Ja, för det tycker jag är jättekul.
Där är ju skillnad, självkänsla och självförtroende. För självförtroendet är ju det man presterar, men självkänslan är ju den man är. Och att du då hittar den tryggheten i den du är i presentationen, och inte bara att presentationen ska bli bra.
Ja, för jag hade ju jag skulle kunna säga att jag hade ett ganska högt självförtroende. För det var ingen som såg att jag mådde dåligt på högstadiet. Jag hade bra betyg. Jag fick bra betyg på mina presentationer. Men jag tyckte det var så jobbigt. Och jag minns inte så himla mycket av vad jag sa egentligen. Jag minns verkligen en gång när jag skulle prata om Empire State Building. Och det här var på den tiden det inte fanns PowerPoints eller datorer, så man hade en overhead-projektor och så hade jag kopierat hur Empire State Building såg ut på det här genomskinliga overhead-pappret och skrivit för hand med såna här pennor i olika färger hur högt tornet var och att det låg i New York och sådär. Och var jättenöjd med den här presentationen, kanske var i sjuan eller något på högstadiet. Och jag tyckte det var så jobbigt. Men jag fick högsta betyg på det. Så att självförtroendemässigt så kände jag ju att jag lyckades, men jag var så osäker här inne. Och det är just självkänslan jag pratar om när jag pratar inför högstadie- och gymnasieelever, att det här är att ingen vet ju vad du ska säga. Så att liksom känn dig trygg i att förmedla det du vill för stunden också. Tänk igenom vad du ska säga, men det är ju ingen som dömer dig om du glömmer någonting. För det tror jag är en vanlig känsla. Hur ska jag komma ihåg allt? Tänk om jag säger fel? Men det är ju ingen som vet vad du har tänkt säga. Och just att få höra det här, att jag kan ibland, alltså även idag i partiledardebatter, jag kör ju väldigt många partiledardebatter varje år och är ju någon form av veteran på det här området, och jag kan få ryggdunkning och applåder. Yes, gud, och det blir viralt och vad duktig du är. Och den delen kanske inte ens var förberedd, utan den kom i stunden.
Och för att du också är trygg i dig själv.
Ja, eller? För att man är med, man fångar någonting. Man får ett momentum. Mm. Man är med och lyssnar. Man har förberett vissa saker innan. Om de säger det här, då kanske jag kan få till det på något sätt. Och jag minns att jag nu i den här valrörelsen så drog jag upp någonting i slutdebatten om att jag kopplade Jimmy Åkesson till en trollkarl. Trollade bort liksom all trovärdighet. Och den hade jag förberett, och den kunde man använda både om det skulle komma i migrationspolitik och flykting, eller i det här fallet då som klimatet och hans klimatpolitik. Så att man kan förbereda vissa grejer, men sen vet man inte när det väl kommer, om det liksom uppstår. Nu är det här en specialgrej, för väldigt många människor handlar det snarare om att kanske berätta om sig själv. Alltså man är ny i ett sammanhang, kommer till en arbetsplats och sen skräcken som många känner när chefen säger så här, kan du inte ställa dig upp och säga i några minuter vem du är och var du kommer ifrån. Och det har jag hört från så många, hur jobbigt det är.
Men det är ju rätt häftigt ändå vad det betyder att självkänslan och självförtroende går hand i hand. Mm. För att då blir ju själva uppdraget också mycket roligare.
Ja.
Än att det blir den här ansträngningen och lite ångest i det, även om man presterar bra, så känner man inte att det landar i sig själv. Och det är ju väldigt fint när du beskriver just den självkänsla, självförtroende grejen. För att många kan ju vara, i och med att vi lever i prestationssamhälle idag, så fokuserar man så himla mycket på det. Mm. Men om det ska vara roligt också, och att du känner att du står för det, så är det en otrolig skillnad när det landar också i självkänslan.
Ja, men så är det. Jag tyckte det var jättejobbigt med engelska i början av min närings- och partiledartid. Då reste jag ju mycket och så skulle man göra intervjuer, och det var väldigt oförberett. Jag var med i såna här morning shows jag var i Afrika till exempel på olika delegationsresor, och så skulle man vara med i tv i morning shows och man skulle ha ett lättsamt, härligt prat. Och jag minns att jag bara släppte allt och bara pratade på. Det var säkert inte perfekt grammatiskt överhuvudtaget. Men på tal om det här med självförtroende och självkänsla, så kände jag mig väldigt trygg i stunden då. Vilket också gav mig självförtroende. Så att det är ibland, för mig har det funkat att kasta sig ut ibland. Givetvis hyfsat kontrollerat ändå, men att ändå våga pusha sig. Och sen när man har klarat det där, då stärks ju självkänslan. Och så kan man ta nästa steg. Och det tror jag behöver man inte vara i min kapacitet för att behöva de tipsen, utan det kan ju vara även på en arbetsplats eller en idrottsprestation eller liknande, att man stretchar sig lite, man utmanar sig lite, och sen när man klarar det så kan man ta nästa steg.
Och också stanna upp och belöna sig själv lite grann, för att fasiken, den är lika bra, och inte glömma den.
Jag har ju jobbat sedan jag kom in i riksdagen, 16 år, med en personlig ledarskapscoach som jag fortfarande jobbar med. Och en väldigt viktig del i det är ju dels att sätta sina egna mål, men jag har jobbat väldigt mycket med att jag också måste må bra. Att det inte bara handlar om prestation på jobbet, utan också liksom prestation för mig själv. Vad mår jag bra av? Att sova 8 timmar, det gör jag inte alltid som småbarnsförälder. Men nu har jag 7 timmar. Och att träna 3 gånger i veckan. Men det viktigaste i det dokumentet handlar om belöning. Alltså, vad belönar jag mig med när jag har klarat det här? och klappa en på axeln lite. Och det har funkat väldigt bra för mig, att även i det lilla att belöna sig. Det kan ibland vara att man, förr var det att jag köpte någonting till mig själv när jag var yngre. Så här, nu ska jag köpa den här väskan.
Ja, exakt, det här var klassiskt.
Så här, yes. Men sista 10 åren har det verkligen varit så här, att jag ger mig själv ledig tid. Att gå hemma och skrota i mysbyxor, eller att, ja, men att få ledig tid har varit en belöning för mig.
Jag tycker också det är så fint, för att just det här med att, på, att man bekräftar sig själv, att ge sig själv bekräftelse istället för att vänta på att andra ska göra det. Mm. Då blir ju det som de andra ger en bonus. Om vi lär oss att bli, alltså, mer bekräftande i oss själva. Mm. Att det här gjorde jag bra, eller det här kändes liksom bra, eller vad fin jag känner mig idag. Och då blir det ju bara bonus när alla andra säger det. Så att den där, att hitta den och våga säga det till sig själv, för det är ju inte så lätt i början alla gånger. Men när man väl börjar så är det en ganska skön känsla, eller hur?
Ja, men så är det. Och jag ställer ganska höga krav på mig själv faktiskt. Och har ju, jag vet, mina medarbetare får ju möta mig när jag är mitt i en partiledardebatt. De är 2 timmar på tv och sen är det en halvlek. Det är liksom paus i mitten. Och när jag går ut i den halvleken så är jag ganska missnöjd med min insats. Vilket är jättekonstigt. Det ser ju inte ni på mig. Men jag går ut där och är ganska självkritisk. Och så det stämmer oftast inte med själva insatsen som jag har genomfört.
Varför är det?
Nej, men jag har svårt att se. När jag är mitt i det så har jag väldigt svårt att se min egen prestation. Men sen efteråt så kan jag vara väldigt stolt och nöjd. Så att när jag är mitt i det så är jag så fokuserad på att leverera. Jag är liksom redan inne i andra halvlek och vad jag ska göra. Och då behöver jag ganska mycket pepp där i de här 10 minuternas paus. Då de liksom lyfter det som jag har sagt. Men det där var ju bra. Och här, du topp. Bara ju i Aftonbladet här. Och så går man in och så kör man. Och sen efteråt, då har jag en förmåga att liksom titta. Ja, men det här var ju bra. Så även om jag kommer inte så högt upp i de där mätningarna, men som gjorde bra insats, så kan jag vara väldigt nöjd och stolt över min egen insats. För jag vet att de som röstar på mig och tycker som jag, de tyckte att jag gjorde det bra. Mm. Så att man liksom landar i den tryggheten faktiskt.
Och det är också en sån här att inte påverkas för mycket av vad andra säger, utan också stanna kvar i sin egen känsla, för den är inte alltid lätt.
Nej, och så har det ju även varit i min, så är jag även i min träning. Mm. Att jag är väldigt nöjd efteråt, men jag ställer väldigt höga krav på mig under ett styrketräningspass till exempel.
Men sätter du krav på dig själv, för du pratar om det även inom yrket, att du sätter höga krav på dig själv, men ser du till att du också, kraven är så pass att du vet att du kan klara det? För att ibland kan man ju ibland sätta liksom krav på sig själv om träning, säger jag ska träna 5 gånger den här veckan, men tittar man i kalendern så är det faktiskt en omöjlighet.
Nej, de är realistiska, för att jag behöver kickarna av att också leverera och klara. Så jag behöver de där små kickarna i vardagen. Sen stretchar de. Alltså, de stretchar mig. Jag ska träna 3 gånger i veckan. Det är tufft ibland med småbarn och jobb och resor, men jag klarar det i stort sett. Jag har nog gjort det varje vecka. Det är någon gång jag inte klarar det, och då kör jag 4 gånger veckan efter. Så att det på totalen ändå blir de antalet pass som jag har tänkt mig. Och jag gör ju det för att vissa saker mår jag ju bra av och gör att jag kan göra ett ännu bättre jobb, och träningen är en sådan. Någonting som har varit tufft att leva upp till, det är faktiskt antalet sömntimmar. Men det är oftast externa faktorer som gör det. Jag ligger ofta i sängen 7 timmar, men det är ju små barn och det är liksom annat sånt där som stör ens nattsömn. Och då är det svårt att klara det målet. Men det jag själv kan rå över, det är jag väldigt mån om att jag faktiskt ska klara.
Mm. Och när det gäller ledarskapet så är det ju intressant att se att i er familj så är ni ju då 3 systrar och alla är idag ledare.
Mm.
Och du är äldst. Och att kanske du blev ledare i familjen med de systrarna i början, kanske inte så konstigt. Oftast blir väl stora syster lite... Var
lite mer bossig. Jo, men så kan det nog vara. Nej, men
hur kommer det sig, tror du, att ni alla 3 har blivit ledare inom de olika yrkena? För det är ju då vården och näringslivet som systrarna är inom.
Ja, men det är ju faktiskt... Jag är så stolt över mina systrar, för att de har ju haft en mycket tuffare skolgång och uppväxt än vad jag har haft. För de har alltid blivit jämförda med mig. Så jag gick igenom skolan med högsta betyg i stort sett allt. Och de hade ju samma lärare som jag hade. Och att då komma som yngre syster till någon som alltid har liksom presterat och haft ganska enkelt för det i skolan. har ju inte varit lätt, och de har haft det tufft med att liksom hela tiden se om man ska leva upp till de förväntningar lärarna har haft på dem.
Alltså inte det märkligt, förlåt.
Men
att man har förväntningar på andra personer och inte ser den som den individen. För vi alla har ju olika förutsättningar.
Ja, men så är det ju. Och de har tyckt det var jobbigt och blivit jämförd. Och det är därför tycker jag deras resa ännu mer imponerande, där de har hittat sitt kall i livet. Min lilla syster som är 3 år yngre än mig, hon är utbildad sjukgymnast och är nu chef på en vårdcentral i Värnamo. Och har ju gått den vägen och är ju jätteduktig på sitt chefs- och ledarskap. Vi har kanske inspirerat varandra, men jag har ju inte lärt henne detta, utan det har ju hon vuxit i sig själv.
Men kan ni prata med varandra om ledarskapet ibland?
Ja, men det gör vi.
Ja.
Och framförallt så, det är ju mycket som är lika i ett chefs- och ledarskap i liksom hantering av medarbetare som både funkar, som vi ska ta nästa steg, eller medarbetare som inte funkar, där man ibland behöver ha ett bollplank, eller i sitt eget ledarskap. Alltså, hur ska jag få ihop mitt liv med småbarn, träning och att prestera på jobbet? Och där behöver jag ju också bolla, så att jag kan bolla med mina systrar. Sen har jag en yngre syster som är 10 år yngre än mig, och hon är ju inköpschef inom näringslivet då, och har ju gått, hon är ju ingenjör i botten och har liksom gått den vägen. Så vi har ju valt 3 helt olika branscher, men jobbar ju med chefs- och ledarskap alla 3.
Är ni lika i ledarskapet, tror du, som personer?
Ja, men det tror jag. Vi är ganska orädda av oss alla 3. Vi är inte rädda för att göra oss obekväma i ett rum, och det tror jag vi har fått av vår pappa. Pappa är en sån som han tar plats och säger vad han tycker. Men vi har också fått lite mamma i oss i det här att också vara, se helheten och se, fånga upp människor. Så att jag tycker nog om man tittar, nu vet ju inte jag hur de är på jobbet, mina systrar ska jag säga. Men när jag ser dem lite utifrån så känner jag ändå på ett övergripande plan så har vi både den här liksom tuffa sidan att våga fatta rätt drastiska beslut och att säga vad vi tycker, och samtidigt den här omtänksamma sidan där vi ser medarbetare och människor i rummet och fånga upp en coachande roll. Det är därför jag värjer mig ibland att prata om ordet chef, för chef låter som att man står över någon och bestämmer. Jag tycker ledare och ledarskap är så mycket mer både sympatiskt och mer beskrivande över hur jag skulle vilja att arbetsmarknaden och arbetslivet fungerar. Så jag ser mig själv som en ledare snarare än som en chef. Även om jag har fattat att jag också är det.
Mm. Jo, men, och sen också att ni verkar vara bra ledare för er själva. Mm. Alltså att ni inte glömmer den delen. För den är ju ganska, eller extremt väsentlig om man ska leda andra.
Ja, och det kan jag känna ibland. Vi har ju vuxit upp på samma sätt hemma. Så våra föräldrar är ju en väldigt stor del av hur vi är. De har ju liksom uppfostrat oss. Jag kan känna stress ibland att hur ska jag lyckas med det mina föräldrar gjorde? Hur ska jag få mina 2 döttrar att bli trygga i sig själv? Att våga gå sin egen väg? Att lita på sin egen förmåga? För jag minns inte ett enda tillfälle där min mamma och pappa liksom haft någon sorts lektion med oss. Att så här får du självkänsla. Eller så här, du ska lita på din egen förmåga. Jag minns inte att de har sagt det, men de har ju varit det, så att säga. Deras sätt att vara föräldrar har ju gjort att vi 3 systrar har blivit självständiga, har självkänsla och liksom uppmuntrats till det. Och jag minns så tydligt en sekvens på gymnasiet där jag blev inkallad till min lärare, och han var lite orolig för att jag ställde för höga krav på mig själv. Att jag liksom alltid levererade och hade högsta betyg, och frågade väldigt snällt faktiskt, för det var ju med omtanke om jag hade press hemifrån, vilket jag absolut inte hade. Så då sa jag nej, det är liksom snarare från mig själv att jag vill liksom göra så bra jag kan. Jag vill liksom alltid leverera det bästa, och då är kanske det bästa att ha högsta betyg. Och det är snarare jag som blev besviken när jag inte fick det. Och mina föräldrar försökte liksom fånga upp mig där och säga, nej men skärp dig, du är ju jättebra. Att få VG på ett prov är ju jättebra, ni kom igen. Du har gjort mycket annat här också. Och de har snarare fångat upp en och tagit ner lite på jorden, vilket har varit bra. Så det är sådana här saker försöker jag ta med mig i mitt eget föräldraskap.
Mm. Och det är det som är så intressant, att man, alltså, hur ska jag kunna förmedla? Just det, man inte har tänkt på, det finns ju ingen lektion de har gett. Men vad är det som har påverkat mig, som har gjort att jag känner den här tryggheten? Ja. Och det kan jag säga, det blir en intressant resa nu. Du har ju små barn och jag har ganska stora barn.
Ja, man får ju utvärderingen här om 20 år. Eller något.
Ja, det får man. Men det är en härlig resa.
Ja, vad härligt.
Så att du ser fram emot. När det gäller politiken så var det en självklarhet att jobba inom politiken. För jag vet att du var barista ett tag.
Ja, i några månader, absolut. Ja,
det tycker jag ändå är lite härligt att du har tagit någon avstickare så att inte... Och testat någonting annat.
Ja, nej, men jag vill inte bli politiker. Jag vill ju bli jurist. Och jag har aldrig sett politiken som ett karriärval. Det här låter ju lite märkligt eftersom jag ändå har ägnat 16 år av mitt vuxna liv till det här. Men jag hade ingen målsättning om att varken bli partiledare eller minister. Utan jag har liksom tagit möjligheterna när de har kommit. Så att min barndomsdröm och min civila identitet än idag är att jag är jurkand, alltså jurist. Jag har en juristexamen från Lunds universitet. Sen har jag ett förtroendeuppdrag som är politiker. Och jag har alltid varit mån om att hålla sär dem, för att min civila identitet när jag skriver min titel så är det jurist. För det är den utbildning som jag har. Och det var det som var min ungdomsdröm, att jobba som jurist. Sen så fick jag ju frågan då, eftersom jag också tycker att politik var väldigt roligt, att kandidera till riksdagen. Och sen kom jag in i riksdagen, kryssade mig in då som yngst i Sverige, eller yngst i riksdagen, 2006. Och så fick jag frågan om jag inte ville bli partiledare 5 år senare. Ja, så tackade jag till det. Nu låter det väldigt enkelt, det var ju inte det alla gånger, men det här att jag har fått frågan och människor har trott på mig och mitt ledarskap och jag har tackat ja och sett vad det har burit mig.
Men det måste ju ha varit liksom ämnen som du brann för, som du kände att här vill jag vara med att förändra eller förbättra.
Ja, men så är det. Och jag valde ju att bli politiskt aktiv i 3:an på gymnasiet. Och det handlade ju om en förändringsvilja. Jag tyckte att det hände för lite helt enkelt hemma i Värnamo. För det är ju där man börjar oftast som ung. Och min pappa sa då att, nej men, det har jag sagt många gånger, men man sitter inte på läktaren och gastar. Det gör du ju inte när du spelar fotboll. Då är du ju med på planen och försöker förändra. Och så fortsatte vi ha de där fotbollsmetaforerna, för det var det jag förstod. Och kände att jag kanske ska gå in och påverka. För alla de andra politikerna som är här, de har ju också andra identiteter men har valt att gå in en tid i sitt liv och förändra lokalt eller nationellt och i riksdagen. Så då gick jag med i partiet och jag brann ju då för småföretagande och entreprenörskap. Jag är ju uppvuxen i Gnosjöregionen med väldigt mycket småföretag runt omkring. Jag brann för landsbygden, för där hade jag ju vuxit upp. Alltså, min farmor och farfar var ju bönder och det var ju där som var min förskola och fritids. Tyckte det var viktigt med bra villkor att bo på landet. Och miljö och klimat. För att ta hand om naturen och närmiljö. Och de tre frågorna, nu känns ju det som att alla partier pratar om det där. Men för 20 år sedan så var det inte så många. Framförallt inte på miljö- och klimatsidan. Och då stod Centerpartiet där med öppna armar. Och de hade precis valt Maud Olofsson som då min företrädare till partiledare den hösten. Och hon valdes i september och jag gick med i december. Och då hade hon också lyft de sociala aspekterna. Att vi ska ha ett socialt kitt i samhället. Vi ska värna de allra mest skyddsvärda. Barn och unga, kvinnor som utsätts. Och det paketet kände jag, det här är jag attraherad av. Här vill jag gå in och vara med i den förändringen. Och det känner jag ju än idag. Det är ju de här delarna som jag då kanske inte satte ord på som jag gör idag. Att jag är grön, socialliberal. Alltså den här ideologiska etiketten. Utan det var ett engagemang och att vilja förändra och förbättra.
Men jag tänker också, för de här delarna står ju också på Centerpartiet fortfarande, de här punkterna, men också medmänsklighet och frihet och öppenhet mot omvärlden och andra. Och möjlighet att leva och bo tryggt i hela Sverige. Så ni har ju de här punkterna där. Mm. Vilken känner du att du har haft, som du snabbast kunde gå in i och förändra där? Men man vill ju ändå se att det sker någonting när man går in och känner så här, ja, det gick att påverka. det här triggas jag av. Det här kan jag göra ännu mer. Vad var det första som du kände att här händer det någonting när jag går in?
Mm. Jag började ju min tunga politiska tid som näringsminister. Så det var ju kring entreprenörskap, företagande, innovation. Alltså den positiva förändringskraften som småföretagande ändå är i samhället. Kring sänkta kostnader, minskat regelkrångel, uppmuntra fler kvinnor att starta företag. Där såg jag ju en väldigt stark förändring. Där jag konkret kunde se vad vi gjorde för skillnad. Sen såg ju jag också att för man kan påverka på olika sätt. Det andra som jag så tydligt märkte var att vi var en väldigt stark kraft för människors lika rätt och värde. Och för 20 år sedan när jag gick med, då var det allmän gods, det tyckte alla. Men ju mer, alltså nu sista 10 åren så har man ju fått stå upp för, då har det blivit kontroversiellt att stå upp för mänskliga fri- och rättigheter, asylrätten, rättssäkerhet, sådana här grundbultar i vårt svenska samhälle. Och där känner jag ju också att där genomför jag ju inte sakerna, utan där står man ju upp för grundläggande fri- och rättigheter. Det är också ett sätt att påverka i politiken, att liksom vara den här garanten, att stå stadigt, att inte vika sig. Så jag har känt både att jag som politiker kunnat förändra och påverka, till exempel då sänkta skatter och minskat regelkrångel, men också det här att stå upp för någonting, att stå stadigt. Och det har jag känt under hela min partiledartid faktiskt, att det har varit viktigt.
Men kan du också känna att när du står, när ni har en debatt eller en diskussion med andra partiledare, att alltså det där är ju rätt bra det de säger. Alltså jag kan förstå den grejen och kunna liksom möta. Alltså man måste ju ibland också mötas för att nå en lösning.
Ja, men så är det ju. Alltså det finaste i det politiska hantverket är ju kompromisserna. För att man måste ju hitta vägar framåt, och inget parti har ju 50%, utan man måste alltså samarbeta och förhandla med andra. Så att i början av min partiledartid så gjorde vi det inom alliansen, M, L, KD och C. Och där var det ju ständiga förhandlingar och kompromisser. Och då kunde man till exempel då komma till förhandlingsbordet med de andra partiledarna. Och så fick man ju lyssna in vad Göran Hägglund, Kristdemokraterna, ville se för sociala reformer till exempel. Vad Jan Björklund och Liberalerna ville se inom skolan. Och så kunde vi ge och ta och se att ja, men det där är ju inte så dum idé. Jag minns att Fredrik Reinfeldt jobbade väldigt mycket så, att försöka hålla ihop alliansen genom att lyssna in vad vi andra tre verkligen tyckte var viktigt på riktigt. Så att vi fick en större och bättre helhet tillsammans. Så var det inom januariavtalet nu som vi har gjort tillsammans med L, S och MP. Vi kommer ju från olika ideologiska utgångspunkter. Men det finns ju saker hos alla partier som är bra och viktigt. Vi har ju kommit överens om där till exempel, att där jag har fått igenom mycket av mitt, men om man tittar på de andra frågorna kring Miljöpartiets miljö- och klimatinsatser, Socialdemokraternas insatser kring att stärka välfärden nu under pandemin. Liberalerna har ju lagt in mycket kring hedersrelaterad våld och förtryck. Så att man behöver lyssna och se andras förslag och sen baka ihop dem. Vi är rätt dåliga på att sen gå ut och säga så här: det här var inte mitt förslag, det här var Liberalernas förslag.
Det kan jag tycka är lite tråkigt ibland, ja. Att vi hör aldrig hur samarbetet är, för det låter rätt spännande när jag hör det här, när ni sitter runt liksom förhandlingsbordet och hur tycker du om det här, och så pratar man ihop sig. Det vi hör är ju hela tiden väldigt mycket smutskastning och att man är emot varandra hela tiden.
Ja, och ska man vara riktigt ärlig så att 98% av min tid ser ju inte allmänheten. Utan det är ju de här 2% då man står i en partiledardebatt eller och slår argument i huvudet på varandra. Det är ju inte mitt jobb. Alltså det är en del av min arbetsuppgift att stå och skapa någon sorts tv-show. Men bakom det så sitter vi och dricker kaffe. Vi förhandlar fram lagförslag. Vi sitter i riksdagen i utskott och i förhandlingsrum och försöker hitta bra vägar framåt. Vi fattar ju beslut varje vecka i olika frågor. Och där ger och tar vi. Där samarbetar vi. Och det är ju inte så intressant att skriva om det. För det är oftast intrigerna som syns och där man ger varandra käftsmällar. Men det är ju en ganska liten del av den politiska vardagen och verkligheten. Och jag tror att vi har mycket, vi måste lära oss själva hur vi ska kunna visa upp att vi också är kollegor. Jag ska säga att många ser ju med rätt att jag och Jimmy Åkesson står extremt långt ifrån varandra. Han är ju min absoluta mesta ideologiska motståndare i svensk politik, men till exempel nu så var det många som blev förvånade då när vi satt bredvid varandra i riksdagen och man fick foton på oss när vi sitter och skrattar, när vi ser ut och pratar med varandra och liksom för ett normalt samtal som vem som helst. Och det har vi ju gjort i 10 års tid. Men det är inte så intressant att visa det eller skriva om det. Utan man har visat de här när jag slår näven i bordet under en partiledardebatt, vilket också stämmer. För vi har ju debatter. Men jag tror att det är viktigt att visa helheten i det politiska ledarskapet. Att vi respekterar varandra oavsett vad vi tycker och vilka vi är. Sen har vi fräna, tuffa ideologiska debatter. Men vi kan också ta en kaffe ihop och prata om hur helgen har varit. Att prata om hur barnen mår. Och det gör ju vi brett över blockgränserna och brett över partigränserna.
Den delen saknar ju jag väldigt mycket. För om vi då ska komma in då lite grann på det här med retoriken. För Stefan Löfven var ju här och gästade i somras. Och jag kanske har reagerat mest på att jag tycker att retoriken har blivit så extremt hård. Och jag tycker att det är svårt att förstå vad de olika partierna faktiskt egentligen vill. Därför att man lägger liksom skuld och smutskastning på andra. Det är ganska hårda ord. Och jag kan, när jag ser och tittar på en sån här debatt, tänka så här, men är det här vi ska visa ungdomar och andra människor att det är så här vi kommer fram till en lösning att leda vårt land? Jag kan känna så här, jag tycker inte att det är konstigt att människor använder hårda ord med varandra på gatan när vi hör att det är okej att använda bland Sveriges ledare. Mm. Att det kan bli liksom, tycker du att retoriken på det sättet går åt rätt håll? Nej. För jag tycker att det har förändrats. Eller är jag fel ute då?
Nej, men det har förändrats. Sen ska man väl komma ihåg att retoriken alltid har varit hård. Om man tittar på debatten mellan Palme och Fälldin på 70- och 80-talet så var det hårda ord. Men det fanns inte det medie- och sociala medieklimatet som gjorde att det fick så stor spridning. Och det var några nyhetskanaler och inte alla som vi har idag. Så att det var även hårda ord förr, men det har blivit råare. Det har blivit mycket mer fokus på att underminera varandra snarare än att lyfta fram vad man själv tycker. Där har vi en skuld, vi som politiska ledare i detta. Men det är också en mediedramaturgi som gör att man blir fången i liksom en partiledardebatt. Ta det som exempel. Jag tror inte någon av oss egentligen tycker om det konceptet. Men nu kan jag säga det för jag ska bara ha en partiledardebatt till. Nej, men jag tycker att det är ett format som inte gynnar varken de som tittar eller oss. Vi får 30 sekunder och då får vi inte ens berätta vad vi vill göra för skolan, utan då får vi en fråga. Vad tycker du om kepsförbudet i skolan? Och så får jag 30 sekunder, så blir det mina 30 sekunder på vad Centerpartiet vill om skolan. Eller så får jag mina 30 sekunder under hela skoldebatten på att jag ska bemöta någonting som Märta Stenevi har sagt, istället för att ha en rakare och renare utfrågning.
Men kan man inte i det läget säga så här att jag tänker inte kommentera vad hon gör, jag vill berätta vad vi vill göra. Alltså för att någonstans så är det ju det någonstans man ska gå på. Mm. Vad är det ni vill göra?
Jag gör ju ofta det. Om man tittar på mig i partiledardebatter så brukar jag ta tillbaka det och säga så här, ja, nu har vi hört den här debatten, den handlar om det här. Men jag skulle vilja ha fokus på de sociala insatserna för att minska gängkriminaliteten, till exempel. Och så brukar jag räkna upp några stycken. Men då uppfattas det oftast av de som sen kommenterar debatten som att jag inte var med. Att jag var lite vid sidan om. Att det inte blev den hettan i debatten, utan att man liksom var lite mer tillbaka. Och jag hade en sån moment i Aftonbladet, så hade jag bestämt mig för att nej, men det blir oftast en debatt mellan mig och Jimmy. Och så blir den viral och så är det det folk kommer ihåg, att ja, nu bråkade Annie och Jimmy igen. Så går vi vidare med våra liv. Så tänkte jag, den här debatten ska jag inte bjuda på det. Så att jag begärde inte ordet. Och då ville Robert Aschberg som programledare den här, han liksom bara försökte uppmana, kom igen nu liksom. Ska du liksom inte begära? Nej tack, jag sparar mina repliker till några andra partier. Nej, men kom igen nu! Liksom. Så att ibland vill man ha de där fighterna för att det också ska skapa sensationsrubriker.
Så media är med och påverkar också hur de här egentligen debatterna blir?
Jag är allergisk mot att lägga skulder på olika, jag har ett eget ansvar.
Det, och, ja, men det förstärker ändå absolut, att det blir åt det här hållet.
Ja, absolut. Mm. Det är ju klickvänligt. Och det, har ju, det ska vara klickvänligt. Det ska vara lite känsla och nerv. Är det dessutom två kvinnor som debatterar hårt så är det ju en catfight. Så att, då blir det ju oftast, det var jag och Anna Kinberg Batra som, trots att vi är de bästa av vänner så var det oftast att det var någon blixtnedslag mellan oss för att markera att vi tyckte olika, eller jag och Ebba har det ju varit också många gånger. Det har ju sällan varit det mellan, jag säger mig och Ulf Kristersson eller mig och Johan Persson eller mig och Stefan Löfven, utan men när Magdalena Andersson kom in som partiledare, då helt plötsligt så var det en catfight mellan mig och henne då förra hösten, och det, att vi inte skulle kunna komma överens. Så i det här så finns det, förutom att man söker klick, så finns det också en önskan om liksom, när två kvinnor drabbas samman så ska det vara hårda ord och det ska vara dramatiseras och lite spelas upp som en catfight. Trots att, ja, det skulle vara intressant att se om de gör det mellan Stefan Löfven och Ulf Kristersson till exempel. Exakt. Två män som står och debatterar, det gör man ju sällan. Så att jag tror att man har mycket att dra lärdom av, både själv som politiker men framförallt den mediala dramaturgin för att skapa ett mer sansat samtal.
Men där tycker jag också att utan att man lägger skuld på någon annan utan man tar eget ansvar, då tycker jag att vi också som sitter och läser ska ta eget ansvar genom att inte klicka på dem. Om vi nu inte vill ha den här typen av debatt, då ska vi inte heller klicka. Mm. För då kan ju vi markera att vi vill inte ha det här språket. Mm. Vi vill inte ha den här typen av, för att ju mer vi klickar visar vi ju media att det är det här vi vill ha.
Ja, men så är det.
Så att det blir, om man tittar steget längre, så är det ju oss till syvende och sist, alltså jag hemma, som inte ska klicka. Om jag nu inte vill ha den här typen av rubriker och debatter, då ska ju inte jag klicka på de här länkarna.
Nej, men så är det. Det är ju så det är uppbyggt idag. Jag tycker att mycket av min tid är ju på när jag håller liksom tal och anföranden och står på scen och svarar på frågor. Och en väldigt vanlig förekommande mening efteråt är så här: oj, vad du kan mycket och vad du kan svara på de här frågorna så, liksom lugnt och sansat, fick ju en helt annan bild av dig. Man bara, nej. Och då känner man så här att jag gillar ju mer såna här utfrågningar man har i tv där man får möjligheten att prata lite mer till punkt, ibland i alla fall, och där man faktiskt får frågor då kring sak och inte kring allt annat. För det syns ju vi i lite mer stängda forum. Det är det vi gör oftast på dagarna. Och därför så är det synd att när man visar upp oss inför liksom storpubliken så blir det oftast de här fighterna och showerna snarare än det politiska hantverket. Jag fattar ju att det inte säljer lösnummer, men det är ändå, politik är ju på riktigt. Det handlar ju om demokrati.
Men jag tänker då att just när man står och har de här uttalanden och kanske skuld och smutskastningen mot varandra, och så säger du att sen sitter vi ändå och tar en kaffe tillsammans. Att kunna gå däremellan, från att fått kanske hårda ord till att gå och ta en kaffe sen. Hur hanterar du den? Alltså den gå från den ena till den andra?
Ja, ibland är det ju svårt. Det beror ju på givetvis vad en del har sagt. Men det jag vill säga med det är snarare att innan man går in i en debatt så står vi och snackar inför om vad som helst, så som man pratar på en arbetsplats. Och så går man in och så kör man sin beställda show lite mer. Och sen går man ut och sen är det nästa sak, helt enkelt. Och väldigt mycket är ju uppbyggt kring de här partiledardebatterna. Och jag fick en sån här upplevelse när jag själv var föräldraledig och inte var med i en partiledardebatt. Utan jag satt hemma och tittade på detta.
Hur var det?
Ja, alltså jag tycker ju självklart att min ersättare gjorde ett jättebra jobb. men när man sitter där och lyssnar så känner man så här, jag är en politiknörd. Jag är jätteintresserad och sitter och lyssnar. Och det är mitt jobb att sitta och lyssna. Men jag förstår ju varför många andra tycker att det är tjafsigt. För man får ju inte ut vad vi tycker. Det är liksom inte ett lugnt klimat, utan det handlar snarare om att vinna för stunden och inte i längden.
Men vad ska man göra för att förändra det då? Om ni själva kan reagera på det?
Nej, men väldigt mycket är formatet. Alltså, en partiledardebatt, får jag väl säga, i den här valrörelsen i Expressen var väldigt bra. Den var sakfrågeinriktad. Den var riktad till respektive parti. Det blev inte de här heta duellerna, utan kanske inte den fick så stort genomslag då eftersom det inte blev de där heta duellerna, men den som tittade på den partiledardebatten tror jag blev mer bevandrad i vad vi faktiskt tycker kring gängbrottslighet, klimat, företagande, skola. Och så att det handlar ganska mycket om upplägget, för vi vill ju alla från höger till vänster egentligen prata om vår politik. Och jag tror alla vi blir egentligen fångna av konceptet och liksom, ska försöka vinna de där ibland billiga poängen, och de är ju ganska dyra i längden.
Men vad skulle du säga har varit det tuffaste att vara politiker?
Det här är ju bland de bästa åren i mitt liv. Jag tycker att det har varit jätteroligt. Baksidorna med partiledarskapet är ju dels de dödshot man får och hatet, men också den minimala tid för privatlivet. Alltså att hela tiden ha sina privata vänner och familjen lite i andra hand, som det ibland har varit. Jag har kunnat, jag minns jag var ute på Björnö på Värmdö och gick i naturreservatet där för några veckor sedan. Och då så sa kompisfamiljen som vi var med att det är nog första gången som jag inte går med en lur i örat när vi har varit ute. För det har alltid varit någon partiledare som har haft jultal eller sommartal eller haft en pressträff som man har halvlyssnat på lite 20 minuter i början. Och nu behövde jag inte det. Och jag tycker det exemplet visar lite att man är alltid på gång, liksom alltid med. Och det har varit en del av mitt liv. Jag har inte klagat en sekund, men man märker ju när man jämför med andra att det är ganska onaturligt. Eller sen, onormalt.
När du kommer till det här med säkerheten så har vi ju sett tidigare både Olof Palme och Anna Lind, vad som har skett, att det liksom den här, vad som verkligen kan hända i Sverige. I somras då så var det Ingmarie Wieselgren som blev mördad i Almedalen. Vi var ju båda där. Då visste inte du att du var måltavla också för mördaren. Men du var ju i närheten. När det här skedde, vad tänkte du då?
Jag satt ju och hade vårt ekonomiska seminarium. Det var ju vår dag i Almedalen. Och jag var 40-50 meter ifrån mordplatsen på en restaurang och lyssnade på det ekonomiska seminariet, och jag skulle precis gå upp och ha min presskonferens. Och då kom en av mina livvakter fram och liksom kom med. Och sen så förs jag i ett rum där jag är säker. Och jag förstod inte riktigt vad som hade hänt. Och väl där uppe i det här rummet, det var precis ovanför där hon låg. Alltså det var i Donnes hus som jag var i. Jag var aldrig framme på grund av säkerhet vid fönstret, men hon låg ju där, så att några av mina medarbetare såg ju henne och var med om detta, och det påverkar ju såklart väldigt mycket. Men där och då så, jag gick liksom in i någon sorts autopilot, krishantering, ledare, säkerställde att alla som var centerpartister, att vi räknade in dem. Vi hade ju många ungdomsförbundare och studentförbundare där. Det blev en fråga kring, ska jag ha presskonferensen eller inte? Ska vi ställa in den, skjuta fram den? Vad är det som har hänt? De liksom mer praktiska frågorna. Och just där och då så tänkte ju inte jag att jag ens kunde vara en potentiell måltavla. För jag höll på med allt annat att hantera. Utan det var ju där, när jag satt där uppe så fick jag att du borde nog höra av dig till familjen och säga att du är i säkerhet. Så gjorde jag ju det. Ja, absolut. Så skickade jag att det har hänt något i Almedalen och jag är säker. Och när jag fick svaren sen från mina närmsta vänner och familj så insåg jag att deras första tanke var ju att det kunde ha varit jag. Men jag tänkte inte på det då.
Vad kände du då när det där landade och du förstod hur de kände?
Jag gjorde inte det för en tag efter när jag fick reda på att jag var en av de tilltänkta mordoffren. När jag fick beskedet från polisen som kom och berättade detta för mig så landade det så tungt i mig. När jag var på plats i Almedalen, jag var ju där dygnet efter, då gjorde jag lite mer det som förväntades. Du vet, man fixade, man sköt fram pressträffen, man skrev om Almedalstalet. Jag skulle ju hålla det här stora talet på kvällen där jag kände att jag måste samla nu och trösta. Vi skalade bort allt konfrontatoriskt och höll liksom mitt tal där på Almedalens scen. Jag visste ju då att hon hade gått bort när jag gick upp på scenen. Och jag visste också vem det var. Men det hade inte kommit ut än, utan polisen hade ju en presskonferens någon timme efter. Och det var så tungt att gå upp där och hålla det här talet. Så jag var så mycket i fokus på att vara en stark person.
Du plockade undan känslorna från sidan.
Ja, jag gick in i min ledarroll. Och sen efter, jag minns, jag gick till Aktuellt-studion efter talet och då var polisen där. Och han var där och berättade om vad som hade hänt och jag var där och pratade mer allmänt om dådet. Och den här stora, långa polisen, han kom fram och gav mig en stor kram och i uniform och allt. Och jag kände sådär att det här var så himla fint, för det här visar liksom, jag var där som tung politiker, han var där som ytterst ansvarig polis. Och det var så jobbigt, det var så mycket känslor. Vad är vi på väg, vad är det som har hänt, vad var motivet? Och mitt i det där kunde vi bara ge varandra en stödjande kram. Och efter det gick jag ut till domkyrkan i Visby, för jag skulle vara frågas ut. Man gör det efter varje Almedalstal, lugnt och stilla, sitta och prata om lite andra frågor än sakpolitik. Men det blev ju väldigt annorlunda. Vi styrde om det, för där var ju väldigt många av Ing-Marie Wieselgrens kollegor som kom för att finna tröst. Så det blev en väldigt fin stund i kyrkan där vi pratade om sorg, oro, rädsla, hat och hot mot det öppna samhället. Och sen gick jag och la mig, och sen efter det på morgonen så vet jag var jag lämnade blommor på platsen, och sen åkte jag hem. Och sen gick det en tid och sen så fick jag ju då reda på att jag var en av de tilltänkta. Och då när jag fick det beskedet, min första känsla var verkligen, nej men är det värt det?
Ja, precis, jag tänkte fråga, är det värt det?
Mina närmaste sa ju då när jag berättade för dem, för vi höll det väldigt tajt eftersom vi inte ville att det skulle komma ut, var ju att, nej men nu får du sluta. Och jag liksom var ju då i för så här, nej nu är det viktigare än någonsin att vara kvar. Nej men nu får du sluta, var det några i min absoluta närhet som sa. Och jag förstår ju dem. Jag ville inte, och jag slutade inte av den anledningen. Och jag ville inte sluta av den anledningen. Men det var en väldigt viktig del i att jag valde att sluta.
Men blir du inte rädd?
Jag borde ju bli rädd. Men jag har blivit så avtrubbad. Jag har blivit så rund i kanterna av detta under de här åren. Jag har fått så många hot mot mig. Och så nära. Så för att, kanske är det så att nu när jag slutar, att jag låter känslorna komma närmare. Och faktiskt inse allt man har varit med om. Jag får ju fortfarande hot.
Jag tänker, du är ju mamma, och så går man och lägger sig bredvid sina, tittar på sina barn på kvällen när man kommer hem. Och så vet man att det kunde ha varit, ja.
Det var den värsta känslan i somras. Faktiskt. Det här att jag tänkte utifrån Ing-Maries perspektiv. Hon åkte dit på jobb som en tung, erfaren, ärrad tjänsteman. Åkte dit, sa säkert hej då lite sådär snabbt som man gör i hallen för att man ska åka på jobb. Och så säger man, jag kommer hem om några dagar och sen har vi semester. Och så kommer hon aldrig hem mer. Och det påverkade mig jättemycket. Det här att det kan ju hända när som helst. Och när, man kan ju aldrig säga tillräckligt mycket hej då. Jag skrattar nu, men det är svårt att liksom prata om de här sakerna för det blir så himla nära. Men jag blev väldigt berörd i somras. Så jag fick ju 2,5 veckas ledigt innan valrörelsen drog igång. Jag kramade mina barn väldigt, väldigt mycket. Och bestämde mig väl där och då att nej, de måste få leva ett mer normalt liv. Jag vill ju se dem växa upp. Jag vill vara med dem när de slutar skolan och går Lucia-tåg. vad utsätter jag mig själv för egentligen? Är det värt det? De tankarna började jag få i somras. Och jag svarar fortfarande så här som jag hörde innan. Ja, det är värt det. Men det är värt det utifrån min politiska roll, men inte min privata roll. Och jag är väldigt noga med att säga att jag inte slutar på grund av detta, för att på ett sätt har de ju vunnit då. Så att utifrån min politiska roll så slutar jag faktiskt för att jag har suttit så pass lång tid. Men min privata Annie är väldigt lättare över att jag slutar på grund av det jag har varit utsatt för under väldigt lång tid. För att jag har fått stå ut med jättemycket.
Och det har vi förstått genom åren att du har. Och att kunna, och bara när du berättar nu så hör man ju dig väldigt tydligt så här, det här är min yrkesroll. Att du separerar väldigt tydligt på det. Är det ett sätt för att orka hantera hot och alla de orden som du får mot dig?
Ja, det är det. Jag tror att det är en överlevnadsfaktor faktiskt. Att klara av att ha ett så högpresterande jobb. Där man, ja men ta exemplet när jag skulle, när det här blev känt. Det läckte ju ut att jag var då den här personen som var den andra målsägande så att säga i den här terrormordrättegången. Det gjorde ju det när jag skulle hålla mitt stora tal i Göteborg, mitt i valrörelsen 2 veckor innan valet. Jag skulle hålla tal, jag skulle hålla en presskonferens och presentera 100 förslag för klimatet. Och det var fullt med media och de var ju inte alls intresserade av vår klimatrapport, utan där och då skulle jag berätta om mina innersta känslor. Hur jag upplevt detta och hur känns det att vara en del av att vara den tilltänkta mordoffret. Och det är liksom svårt som privatperson att svara på en sån fråga. Och jag ska då göra det i min offentliga roll. Och jag har varit väldigt noga med att skilja på politik och privat. Och jag är ju, det är ju jag som privatperson som är en del av den här pågående förundersökningen och förbereder sig till mord. Och har liksom svårt att finna orden ibland. När jag skulle göra mitt målsägande förhör med polisen, som jag gjorde innan det blev känt att det var jag, så började med och så kände det som att jag gjorde en intervju. För att jag är så van vid att svara på frågor för att det är en intervju. Och sen efter ett tag så insåg jag att gud, jag sitter ju här som ett brottsoffer. Jag ska ju liksom berätta och svara på frågor, inte utifrån att jag ska lägga orden rätt, utan bara berätta hur jag upplevt det och hur jag känt. Och det är faktiskt en ganska stor förändring från att jag är van att svara på de allra knepigaste och svåraste frågorna utifrån min yrkesroll. Men det här är ju det här är ju bara jag. Och det är svårt. För att hitta orden, för att allt jag säger, oavsett om jag gör det nu privat eller som partiledare, det granskas ju, det är nagelfas. Så att det vi sitter och pratar om nu kan någon krönikör sitta och liksom förfasa sig över eller vända och vrida på i nästa krönika. Och då blir man väldigt sårbar.
Ja, för jag tänkte på det, för när jag frågade dig hur du kände så svarar du inte på hur du känner, utan du svarar på hur du agerar.
Och det är för att det är mina allra innersta känslor. Så att ju mer man berättar om de där känslorna, ju mer används det emot den i andra forum. Och det kan låta märkligt ibland, men man får vara noga med vad man säger så att man också kan hantera när andra dissekerar vad man säger. Och jag har inga problem med det när jag är politiker, för jag är van vid att bli hudflängd politiskt. Men när det rör ens allra innersta känslor, som egentligen ingen kan ifrågasätta, för det är ju bara mina egna, så väljer jag att hålla dem ganska nära mig själv.
Men däremot till exempel när du har ju pratat rätt mycket om det här med när du födde barn till exempel, och att det var komplicerat, och det tog också lite längre tid innan du ville prata om det. För var det för att det var för nära dig som du valde att inte göra det från början?
Ja, det var det. Och jag valde ganska tidigt att det här ska jag aldrig prata med någon om. Och så gjorde jag det sen. Och det som fick mig att prata, inte om allt, men om delar av det, var att jag kände ett sånt enormt stöd från andra neoföräldrar, andra föräldrar till för tidigt födda barn, som hörde av sig till mig och berättade sin upplevelser och sina berättelser som stärkte mig och min man under de här månaderna. Och då kände jag efter 5-6 månader från att ha sagt nej till alla intervjuer att nej, men jag ska berätta kontrollerat på ett antal ställen, så kanske det stärker andra. Här kan jag faktiskt använda min plattform till att ge andra föräldrar i den situation vi har varit råg i ryggen och känna styrka. Och jag har fått väldigt fin respons på det. Jag ska, om det går nu här om några veckor, vara med återigen på den här världsprematurdagen som är varje år i november. Inte under radarn, för jag är ju där, men alltså, jag gör det för att kan jag med mina erfarenheter och förmågan då att kunna berätta om dem också, stärka andra, så gör jag gärna det. Jag har varit med i sådana här forskarseminarier där de läkare som jobbar just med det jag var med om och det min dotter var med om för att göra vården ännu bättre. Och då så sa min läkare till mig när jag fick inbjudan att ja, du är ju där som tidigare patient. Men det är också bra, du har en förmåga att kunna prata och sätta ord på saker. Och det har inte alla på samma sätt. Och då kände jag att ja, men då kan jag använda det som är min kompetens att kunna sätta ord på saker och ting. Och kanske göra vården bättre för de som kommer efter.
Men tror att det kommer bli lättare när du har avgått och någon annan har tagit över partiledarrollen att kanske kunna, just som ledare, att visa att det är okej att vara rädd ibland, det är okej att känna även som ledare. Att det kan vara lättare sen att prata om det, för det kan inte användas emot dig då.
Men jag ska säga att jag har varit ganska öppen. Jag har gjort många intervjuer som har handlat just om hoten och hatet och vad det har gjort med mig. Men man ska också komma ihåg att när man pratar om det så ökar också hotbilden. Alltså då, det är därför vi inte pratar om det. Det är därför jag inte ger alla de exemplen. Som om jag skulle berättat om dem skulle folk liksom dragit efter andan. För att man inte vill inspirera andra knäppskallar att höra av sig. Så det är ju en del av att liksom hålla nere trycket mot en, att inte prata om det. För jag tycker att det är ganska viktigt, för att ska jag klara av mitt jobb så vill jag ju inte bli känd och bara prata om haten och hoten, utan jag vill ju prata om det jag vill, min sakpolitik och mina värderingar. Sen har jag inga problem att prata om baksidorna ibland, men till en viss gräns för att inte förstärka den hotbild som ändå finns. Och så tydlig som jag är nu med varför vi inte pratar om det, det brukar vi inte prata om, för då berättar vi ju å sin sida att det finns hot och hat mot många av oss, framförallt kvinnor i ledande positioner, oavsett partifärg egentligen. För i detta så är det mycket misogyna kommentarer, alltså kvinnohatande kommentarer. Det tror jag vi alla egentligen ser och vi hör vid köksborden, eller middagsborden när vi träffar våra vänner. Och jag hoppas att det jag nu har varit med om och berätta om, att det kan få fler att verkligen säga ifrån. Bara, men, vad menar du? Varför säger du så?
Att det fortfarande är så 2022.
Ja, helt otroligt att, egentligen. Ja,
att kvinnliga ledare inte har samma, att man inte har samma respekt.
Nej, precis. Har ju drabbat både som Mona Sahlin men också Ebba Busch. Så det är liksom oavsett plats på den politiska skalan så är det ett speciellt riktat hat mot just kvinnor som kliver fram och tar plats.
Mm. Viktigt att vi pratar om och att människor sätter sina gränser och tydlighet inom det. Men om vi då ska gå in och prata om det positiva som har varit inom politiken innan vi liksom börjar närma oss och runda av, så vad är det bästa med att ha varit politiker?
Möjligheten att just förändra. Möjligheten att ha den makt som det ju faktiskt är att kunna göra en positiv förändring. Det är något fantastiskt. När jag möter personer, det kan vara företagare som känner att de har fått stöd under pandemin så att de har kunnat överleva och inte gå i konkurs. Det kan vara ensamkommande från Afghanistan som 7 år efter kommer fram och säger tack, jag kunde gå färdigt gymnasiet, nu håller jag på att utbilda mig till ingenjör. Så konkreta människoöden som kommer fram och berättar om vad just de reformer jag och Centerpartiet har gjort har betytt för dem. Det är ju det absolut bästa. Sen är det ännu roligare att vara i regeringsställning, för då påverkar man ju varje dag. Jag började ju där mina första år, och sen minns jag det var en så stor skillnad när jag efter 2014 när vi förlorade valet och jag kom i opposition. Och så var man ju van att åka ut som näringsminister, så när man fångade upp saker, ja men det tar jag till mig, det kommer vi göra om och det kommer vi förändra. Och sen kom man ut där så bara, ja, jag får väl skriva en debattartikel om det här då. Så det är ju beroende på vad man sitter i för position såklart. Men just det här att förändra och göra skillnad, det är ju, ja, det ger en adrenalinkick och en tillfredsställelse i kroppen, verkligen.
Skrattar du på jobbet?
Ja, det gör jag.
När skrattar du som, när har du som roligast?
Jag kan skratta både innan och efter debatter tillsammans med mina partiledarkollegor. Det var en bild på mig, Ebba, Nooshi och Märta i kyrkan på riksdagens öppnande här i september. Vi sitter och fnissar och vi liksom roastar varandra lite, vi fyra. Och så säger vi så här, vi fyra kanske ska starta podd ihop. Tänk vad roligt det skulle vara. Det kommer vi kanske inte göra. Men just det här att vi sitter och vi är liksom bara vi och pratar om livet och fnissar. Det gör vi. Jag skrattar på jobbet med mina medarbetare.
Det är skönt att höra.
Ja, men dels måste man pysa också. Ja, det är ju väldigt roligt och stimulerande att vara partiledare. Det är ju jättekul. Annars hade jag ju inte fortsatt och orkat de här drygt 11 åren som jag har varit. Sen är det mycket ansvar och mycket tyngd och mycket liksom långa nätter och tunga förhandlingar. Men det är också en viktig del av att sen få möjligheten att få positiv feedback från de här människorna ute eller kunna skratta just. Och ibland är man ju så trött så man bara skrattar för det. Mm. Så att det,
vad är du mest stolt över?
Jag är mest stolt över att så många människor faktiskt har fått bilden av mig att jag står stadigt och inte viker mig. Att jag står upp för mänskliga fri- och rättigheter, att jag inte har vikt en tum. Det där att stå stadigt när det blåser, och för det har blåst i Sverige och internationellt under det här decenniet. Jättemycket har förändrats och jag har stått stadigt där. Det är jag mest stolt över.
Det var lite roligt för att jag pratade med min sons kompis igår, jag berättade för dig innan, och då sa han att, när jag sa att jag skulle träffa dig, då sa han att, åh, hälsa henne, jag röstade på henne för jag tycker att hon är också den politiker som står vid sitt ord och inte ändrar sig beroende på hur det blåser.
Så fint.
Och det är ju lite grann det du pratar om, att vikten av att kunna stå stadigt i det man tror på, och att det förtroendet, att folk vet att det du har sagt, det står du för.
Ja, och makt är inte allt. Jag tänker på det ofta, hur man, för mig är värderingar och sakpolitik i centrum. Jag avstår hellre makt för att inte hamna i fel sällskap. Man kan kompromissa om mycket, men man måste vara liksom, vara trygg i sina egna värderingar och vara ett sådant samarbete faktiskt ta vägen. Det är ju därför som vi har lyckats liksom få ihop både januariavtalet men också alliansen, för att det fanns något där i bägge de samarbetena som byggde på viktiga humanistiska värderingar. Det är därför jag är väldigt orolig nu över det kommande samarbetet med den nya regeringen, där man inte har samma känsla för att liksom stå upp för det som har byggt Sverige starkt kring humanism och mänskliga fri- och rättigheter. Och där kommer ju jag att fortsätta vara en opponent såklart, att stå stadigt. Så makt är inte allt, utan det är viktigt att vara nära sina egna värderingar och att liksom känna sig trygg i dem. Tycker jag.
Och nu ska du sluta?
Ja, i februari.
Det blir februari. Vad är planen då?
Ja, jag är ju fullt ut partiledare till februari, och som vi har hört nu i den här podden så är ju ganska mycket på agendan hela tiden. Så att jag har inte riktigt landat i vad jag vill göra härnäst. Men om jag känner mig själv rätt så kommer jag ju fortsätta jobba med det som är kärnan i mitt engagemang. Alltså klimatet och grön omställning, mångfald och inkludering, entreprenörskap, fast på en annan plattform. Jag har inte bestämt mig för om jag vill gå in i något nytt heltidsuppdrag eller om jag vill göra någonting som är lite mer friare och flexiblare. Så att det får jag använda kommande...
Juridiken kanske?
Ja, eller? Kanske. Jag tror att jag kommer snarare använda min juridiska utbildning som en del av mitt ledarskap. För det var så oerhört länge sedan jag jobbade handfast med juridik och mycket har ju förändrats sedan dess. Men jag hoppas att jag genom den erfarenhet jag haft kan kunna göra nytta både för organisationer och näringsliv framåt. Jag vill ju liksom vara den här som förändrar och påverkar.
Den släpper du inte?
Nej. En positiv samhällsentreprenör som tror på människor framåt. Och det kan man göra på olika sätt. Jag medger att det här låter lite flummigt nu, men det är ju för att jag är fullt fokus på det jag gör. Jag är helt övertygad om att det kommer landa på något sätt här efter, men först ska jag nog ta det lite lugnt.
Ja. Och vad är frihet för dig då?
Frihet för mig, det handlar om att sen få gå ner och köpa en liten mjölk när jag vill och inte behöva ringa Säpo timmen innan eller kunna bara åka iväg på en weekend utan att ha den sönderplanerad. Kunna följa med min dotter på handbollsmatcher utan att liksom ha hela maskineriet igång. Att bara vara vanlig helt enkelt. Så som jag har vuxit upp. En sån uppväxt vill ju jag ge mina barn framåt.
Men du har ju inte upplevt det i vuxen ålder egentligen. Alltså du var ju 23 när du gick in, men det har ju ändå varit en väldigt strukturerad och styrd tid sen du började som politiker.
Ja, och framförallt sen en bit in i mitt partiledarskap får man säga. Ja, och jag trivts med det, ska jag säga. Men det är ju ett speciellt liv. Det är ju en del av hur jag lever mitt liv som jag har vant mig vid. Det är ju mitt liv helt enkelt. Men frihet framåt sen kommer snarare vara att inte behöva planera så mycket. Och att ta stunden som kommer.
Och träna när du vill, för det vet jag är viktigt för dig.
Ja, men träna, umgås, kunna ta lite mer vabbdagar än min man har gjort nu de senaste. Han har ju fått ta ett ganska stort ansvar under min partiledartid. Att kunna vara lite mer jämställd åt andra hållet de kommande åren.
Och sen tänkte jag också på att umgås med sina föräldrar. Mm. För jag vet att du är väldigt nära din både pappa och mamma, men pratar mycket om pappa och den... jag blev väldigt berörd av den intervjun som ni gjorde, pappa-dotter. Eftersom jag är väldigt nära min pappa och nu när jag inte har mamma kvar så är ju liksom pappa den enda som är kvar. Och när man är så nära någon så finns det ju en rädsla hela tiden egentligen. Att man vill ju bara ta den där lunchen. Och, för att det finns ingen... Att han inte är här är helt... Det finns inte... Jag vet att så kan det ju inte alltid vara. Men när de blir äldre...
Jag vågar inte ens tänka den tanken. Vi gjorde ju den här intervjun. Pappa-dotter-intervjun. Det var i Sveriges Radio. Dagen innan jag åkte in på sjukhus. Och sen låg jag på sjukhus i 3 månader. När min yngsta dotter kom till världen. Och det visste vi inte då när vi gjorde den här intervjun. Men den publicerades ju... några veckor senare. Och det var så känslosamt att lyssna på den. För då pratade vi väldigt mycket om att jag var rädd att förlora pappa. Och under de veckorna mellan intervjun och publiceringstiden så var ju min pappa väldigt orolig för att förlora mig. Så att det blev väldigt känslosamt för oss båda när den kom. Det hoppas jag givetvis att jag ska få ännu mer tid med nu. Jag är ju väldigt hemmakär och familjekär, så har vi ju alltid varit. Det kanske blir så när man växer upp i en liten by. Man har nära till mamma och pappa. Kusinerna bor runt omkring. Farmor och farfar bor 200 meter ifrån. Så det blir väldigt sammansvetsat. Mina 2 systrar bor ju kvar i byn och i Värnamo. Och jag är den som har flyttat lite längre bort. Men jag hoppas att jag ska kunna åka hem mer.
För det är just den. Jag har ju haft en pappa som bott i ett annat land. Men är ändå enormt nära honom.
Ja.
Och det tycker jag är jobbigast faktiskt nu. Mm. När han är äldre. För att jag skulle vilja åka dit och hjälpa till om det behövs. Eller ta den här lunchen. Och så är det ändå liksom en sträcka, vilket det liksom blir också för dig såklart när man inte bor i samma stad. Men att man vill ha mer tid för det.
Ja, och jag, pappa var faktiskt den första jag berättade för att jag hade bestämt mig själv för att sluta. Mm. Det bara kom. Det är ju sån relation vi har. Alltså man pratar och sen så berättade jag för honom att nej, nu har jag landat. Och att kunna ha sånt, en sån relation är ju jätteviktigt.
Vad sa han då?
Han förstod ju mig. Han, jag tror att han har ju också varit politiker. Så vi har ju haft en tudelad relation. Och så han har varit pappa och sen har han varit partikollega. Mm. Och sen så partikollega så har han ju alltid liksom pushat och stöttat och så på politiskt sätt att vilja fortsätta och komma vidare. Och som pappa har han ju varit väldigt orolig för att någonting ska hända. Och det var faktiskt han som i somras då sa det här att är det värt det? Alltså nu får du sluta. Och det här, han är ju rädd för att förlora sin dotter, såklart. Samtidigt som han är jätteimponerad och jättestolt över allt man har gjort. Så kommer det ju till en viss gräns. Sen har han ju en polisiär bakgrund så han förstår ju liksom allt det här på ett lite annat sätt. Men
så han är också lättad nu.
Ja, han är också lättad.
Ja, vad härligt. Vi ska säga också att vi inte pratade så mycket om den här, för att det är rättegången som kommer nu när vi spelar in, så kommer rättegången, så vi kan inte prata liksom för detaljerat om det, och det är någonting som kommer ha börjat pågå när det här avsnittet sänds, just själva rättegången. Innan vi slutar, bara lite kort, vad är du nyfiken på?
Jag är faktiskt nyfiken på vad jag ska göra härnäst. Ja. För att jag är väldigt nyfiken, men jag ser
det
också
roligt,
fram emot det.
Lite på dig när du pratar om det.
Ja, men lite mer frihet, lite mer flexibelt, och sen ser jag fram emot vad jag kommer ta mig för. Något kommer jag att göra. Så ska det bli spännande att se. Vi får komma tillbaka om något år.
Ja, det får vi. Du är så välkommen tillbaka. Sen måste jag säga, jag frågar alltid mina gäster vad de har lov för fika. Det har aldrig varit en sån intressant blandning här. Det var morötter och smågodis.
Ja.
Hur kommer det sig?
Alltså oftast inte i kombination. Men det här är, morötter äter jag jättemycket. Alltså när jag äter lunch så gillar jag liksom att äta grönsaker till. Och då är det oftast rivna morötter på jobbet. Och jag äter oftast morötter när jag sitter och jobbar sent på kvällarna. Smågodis är jag ju jättesvag för. Där har jag lite mer strikta. Jag äter bara godis, säger jag, fredag, lördag.
Vi säger det.
Ja. Men sådär, när det är en stressade situationer, då kommer det där godiset och så käkar man. Det är gott.
Så det är favoriterna?
Ja.
Jag tycker det var ganska bra, alltså ändå.
Nyttigt och liksom.
Och ska det vara gott så ska det vara gott.
Ja, absolut.
Och det är de båda på olika sätt.
Ja.
Vi tänkte vi skulle avsluta med en låt bara innan du smiter iväg. Mm. Har du någon favoritlåt?
Men jag har många favoritlåtar beroende på sinnesstämning. Men min 7-åriga dotter Esther, hon älskar Lale. Och vi lyssnar på väldigt många av hennes låtar. Och jag tänker att jag försöker lyssna på bara vara mig själv med henne. För jag tänker att om hon liksom lyssnar på den textraden så landar hon i det. Att man liksom har kraften i sig själv och helt enkelt bara får vara mig själv.
Då avslutar vi med den. Tack snälla Annie och lycka till nu de sista månaderna som partiledare och vad du nu än tar dig till sen.
Tack så mycket.
Så stort tack för att du kom.
Tack.
Jag ska bara vara min själv.
I nästa vecka är föreläsaren, TED-talk-experten och utbildaren David J.P. Phillips tillbaka. Han var här för några veckor sedan, rättare sagt avsnitt 94, och då pratade vi om kommunikation. Nu ska vi prata om kroppens kemi och substanser, och David kommit ut med en bok som heter Sex substanser som förändrar ditt liv. Vi pratar om hur vi kan hjälpa oss själva att utsöndra dessa substanser så att vi får, som David säger, en angels cocktail istället för en devils cocktail. Missa inte nästa veckas avsnitt.
Men jag ska aldrig mer titta ner igen. Nej, jag tittar inte ner mer. Jag tittar upp mot himlen. Så, finns det någon här? Finns du än? Idag ska de höra sanningen.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.